Tjena gamers och välkomna till Gamingpodden. Här kan ni lyssna till oss varje vecka när vi pratar om gamingnyheter och annat smått och gott ur gamingsfären. Och ja, idag är jag och Viktor här. Idag är jag och Filip här. Viktor är inte här. Det var nog käbbel om hans farsa skulle komma på besök och det var rena med det tredje. Så han ghostar oss idag. Men då är det istället jag och Filip som rockar. Hur är läget, Filip?
Det är bra. Jag funderar på vad vi ska säga för skit om Viktor nu när han är borta.
Han sitter säkert och bajsar.
Antagligen. Alltid sitter han och bajsar.
Ja, typiskt Viktor.
Jag var så förvånad när jag lyssnade igenom avsnittet där jag inte var med nu i veckan, båda två. Och kom lindrigt undan på båda. Den sista var bara en liten så här gullig fuck you i slutet liksom. Det var ju bara, ja, hon tänker på mig.
Vi kanske är ur form.
Ja, jag tror det. Vi börjar närma oss julledigheten, känner man av.
Man kanske bara blir lite snällare kring jul.
Nej, det tror jag inte. Nej, det är så lätt är det nog inte. Men hur läget med dig då?
Jo, men det är bra. Jag börjar se väldigt mycket fram emot att vara lite ledig kring jul. Det ska bli jävligt skönt. I övermorgon, eller idag, för er som lyssnar då, när vi går live med det här avsnittet, så har jag också Witcher 3 Enhanced Edition, eller vad det nu heter, kommit ut. Jag ser väldigt mycket fram att spela det. Jag ser fram emot att spela det, heter det. Och det är typ det. Nu var det ju ett tag sedan vi snackade. Vad har du gamat här under tiden?
Alltså, jag har ju nötat Pokémon. Jag har spelat så mycket Pokémon. Jag preppar mina... Från att jag liksom bara, men jag kör lite grann för att testa. Och det är ju buggigt och alltid. Det är bara till att liksom, nej, men det är ett bra Pokémon-spel. I benämningen att det är underhållande att spela. Och framförallt så har de gjort metan mer lättillgänglig än någonsin. Så det går jättefort att träna upp sina lag. Och göra så att de går att använda ordentligt. Och ha...
Är det på grund av det här quick battle grejen eller?
Nej, jag har ingenting med det att göra. Det är bara att de har... Från början så var det ju en massa stats på Pokémon som man inte såg. Man visste ungefär hur det funkar och ungefär hur man skulle göra. Men man fick liksom ha papper och penna vid sidan av för att notera och dubbelkolla att man verkligen hade gjort rätt. Nu är ju allt sånt jättesynligt. Och inte nog med att det är synligt. Det finns en massa items man kan lägga till för att ändra så att man får den bästa staten man vill ha. Eller ändra nation så man får en 10% boost i attack om man nu råkade fånga någon som egentligen har boost i speed. Så att det är jättelätt att få tag på alla föremål för att bara tweaka sina Pokémons. Vilket jag tycker är jättenice. För jag vill inte spendera 400 timmar på att göra det bästa laget liksom.
Nej.
Det här pratade vi om på nyhet. Att de gör PvP mer lättillgänglig för nya spelare.
Har du börjat med det än då?
Nej, inte riktigt än. Men snart. Jag tror nu i helgen kanske jag kommer igång med en första match.
Nice. Men du kan göra det. Det är bara att du vill bygga klart först, eller?
Jag vill bygga klart först. Och se att det funkar och att de har alla attacker. Jag vill att de ska vara så bra de kan vara, liksom.
Ja. Hur tror du metan kommer... Kommer det komma uppdateringar så som det gjorde till exempel i Smash Bros? Att de skakar om metan och balanserar om saker för att någonting är OP eller någonting är för svagt eller...
Historiskt sett så har de aldrig gjort det under en generation, utan de gör det inför generationen. Och jag tror det var någon Pokémon som fick lite lägre attackstat liksom. Men generellt sett så är det väldigt lite balancing som de jobbar med. Ibland tar de bort vissa movesets och vissa attacker som blir meta-defining. Men Pokémonen i sig brukar vara ganska orörda. Men vi får se metan. Jag har inte testat det här med terrestrializing, eller vad det heter, överhuvudtaget. Så vi får se hur mycket det påverkar.
Men det antar jag kommer vara en stor del av metan. Då måste du väl ändå bygga ditt lag så att du kan faktiskt dra nytta av att ändra din typing i midmatch.
Jo, men det gör jag. Det är det jag lägger mest tid på nu. För det är det som är svårast att ändra i efterhand. Men sen vet jag inte hur mycket effekt det kommer med i och med att jag inte börjar. Så jag är lite rädd att jag börjar köra några matcher i helgen och inser att jag la för mycket tid på att göra att alla är bra. För man får ändå bara göra med en av sina Pokémons per match. Så egentligen räcker det med att du har en eller två som är optimerade för det. Och så vet du mer att det är dem du
men
låter.
Men det finns väl ingen nackdel med att ha ett så bra lag som du kan.
Nej.
Alltså, det kanske har varit lite slöseri med tid i värsta fall.
Ja. tid är dyrbart.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag har inte spelat nästan någonting den här veckan.
Ingenting.
Jag blev ju klar med God of
War. Destiny.
Jo, faktiskt. Jag hoppade in och spelade lite Destiny. Det var faktiskt... men det var länge sedan sist. Men det kom ju ny säsong. Så jag hoppade in och gjorde de här... nya story-uppdragen. Som har kommit. Och surrade lite grann mina Destiny homeboys. Och det var ju för sig ganska kul. Eller framförallt var det kul att typ spela med dem igen. Destiny-säsongen är helt okej. Okay. Men jag har ju ett problem med det här säsongsupplägget som de har just nu. Jag tycker det är lite tråkigt. Och jag fick också lite grann känslan att det här handlar mer om att bygga mot den expansion som sen kommer i februari. Som kommer vara en större content drop än vad det här är. Så det är nog lite, därför jag nog känner att det är lite mellanmjölk. Men jag måste väl ha nämnt att jag blev klar med God of War förra avsnittet. Nej, det kan jag inte ha gjort eftersom vi hade ju inget vanligt avsnitt. Nej, men jag är ju klar med God of War.
Okej.
Och det tyckte jag tyckte det var ett bra spel. Mer eller mindre tycker jag väl att det var, alltså även trots att det är lite nya grejer, lite quality of life-uppdateringar och så vidare. Så är det liksom, det är ju mer God of War. Och det jag tyckte det var typ lika bra. Alltså nu minns jag inte exakt hur jag kände när jag spelade det gamla. Men jag känner att jag typ tyckte att det var en likvärdig upplevelse. Så som jag känner nu jämfört med hur jag kände då när jag spelade det spelet. Och det är ju bra. Och storymässigt så steppade det upp ganska ordentligt i slutakten. Och blev liksom, det var en väldigt värdig final och väldigt bra avslut tyckte jag på det där spelet. Och sen får vi väl se vad som hittar på eller vad som händer härnäst liksom. Jag har ju sett att folk gärna vill att han ska ta sig an kristendomen härnäst. Får se hur det skulle gå. Faktiskt. Det känns som att det kan vara
det känsligt. Varit lite spännande.
Jag tycker att man ska kunna göra det där på varje religion, men det håller säkert inte alla med om. Men
de vill ju sälja spel också.
Ja, jo. Det vill de ju, såklart. Men ja, annars hade ju hinduismen varit ganska ball. Så det finns nog... det finns ju religioner som de kan hoppa på, eller vad man ska säga. Men jag tycker kristendomen faktiskt var en ganska bra idé. Jag tror att jag hade tyckt att det var ganska kul. Och det är ju också någonting som de flesta... på ett eller annat sätt känner till ganska väl. I alla fall här i liksom västvärlden så har ju de flesta ändå koll på kristendomen och vad typ vad som hände. Eller ja, eller i alla fall vad det stod i boken att det hände. Så.
Men det låter som att ditt intryck när du blev klar med det var varken så här bättre eller sämre, utan det bara, det var genomgående bra kvalitet på det.
Ja, oja. Det var... gjorde inte särskilt mycket sidequests överhuvudtaget. Men det var ganska, det kände jag nog redan från början att så, men det här kommer nog vara ett spel som jag vill klara det, jag vill uppleva storyn, spela mig igenom. Och det gjorde jag. Och det var skitnice. Men jag gjorde inte så mycket sidequests. Jag la inte jättemycket fokus på att levela upp Kratos. Och om ska man ge någon typ av kritik så kan jag tycka att det är lite mycket av det här... Alltså jag hade faktiskt önskat att det var lite enklare. Inte enklare på det sättet. Alltså mer simpel combat. För mig hade det varit helt okej om det bara var button mashing. För det var i princip det jag gjorde ändå. Men det finns mer djup i det där battlesystemet. Om hur du kan använda dina companions. Bland annat då Atreus och så vidare. Som jag kanske inte riktigt gjorde. Och det gick ju bra ändå. Men det hade ju... Ja, jag vet inte riktigt vad jag vill komma till. Jag utnyttjade inte det. Särskilt mycket. Delvis för att jag ibland kunde känna att så här, det kom upp någon prompt. Så bara, nu kan du göra så här. Aha, toppen. Och så typ klickar man bort det. Och sen så glömmer jag kanske att den har visat upp. Och sen så blir det att man typ inte riktigt sätter sig in i allt det där. Så att det är väl kanske inte att jag hade önskat att det var enklare, men kanske att det där hade varit tydligare eller varit kommit in i spelet på ett bättre sätt där jag kanske hade velat engagera mig i det lite mer.
Alltså för jag känner mig lite. Jag spelade igenom ettan för inte så länge sedan, eller God of War 2018 eller vad man nu kallar det. Och jag ville ju bara klara storyn. Och jag kände sån jäkla FOMO när jag skippade alla sidequests och inte levelade upp honom. Just för att man känner att så här, ja, men egentligen förväntas jag gå och hitta de där fyra sakerna och hitta ett lite bättre vapen och uppgradera min armor. Men jag tänker bara rusha igenom det här, för jag vill bli klar med storyn.
Uh-huh.
Och det är fortfarande en jäkligt bra upplevelse, men den blir ju sämre när man inte tar vara på allting som spelet har att erbjuda. Och jag kan hålla med där. Men sen tror jag att du och jag är ganska lika typer av gamer, så att vi vill kunna spela många olika typer av spel. Och man får inte ut så mycket mer av upplevelsen bara för att man förlänger en viss typ av upplevelse.
Nej, och generellt sett...
Så man bara bränna igenom det.
Exakt, och generellt sett är ju inte sidequests kanske det som utvecklarna lägger mest tid på i hela spelet. Så det blir ju typ nästan... Alltså ibland kan jag verkligen känna att... Ja, men det här är... Det här försämrar nästan ibland. Nu säger jag inte att det är så... Mm. I God of War. Men å andra sidan så gjorde jag faktiskt inte en enda sidequest. Så jag kan inte riktigt bedöma om det var om det var det eller inte. Men det var ju också så här, jag vill inte... Alltså, spelet påminner dig också hela tiden om... Så här, varje gång du typ är klar med ett kapitel, låt oss säga. Och så är du på en plats. Och så har du gjort det du ska göra där för stunden. Så säger de ofta så här... Jag vågar nästan säga varje gång. Innan du drar. Så bara, ja men... ska vi inte åka och kolla på den här grejen som vi såg där borta? Om du vill. Så här, vi har tid för det nu. Mm. Så att spelet försöker ju ändå styra dig lite grann in. För då har du typ plockat upp en sidequest kanske på vägen. Och så bara, ja, men nu när vi har gjort det här och det här. Då, ja, men vi har lite tid. Ska vi inte gå och kolla upp vad bla 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 ville att vi skulle titta på? Typ. Och då blev jag... Jag vet inte, jag kan inte säga att jag blev mindre taggad. Men jag blev lite så här... Jag ser det. Jag ser notifikationen på min map. Jag vet att det finns någonting där. Men det är ju kanske bra för dem som typ inte tänker på det eller är så pass uppslukade av storyn att de inte att de kanske missar någonting.
Eller kanske tar en paus en vecka från att man spelar ena gången till andra gången. Alltså vid de tillfällena så är det ju guld värt att det finns sådana. Men jag håller med, det är ju, man vill inte att spelet ska säga åt en vad man ska göra. Nej. Det får nästan motsatt effekt ibland.
Ja, exakt. Och jag vet att vissa klagade på... Nu har inte jag spelat Horizon Forbidden West än. Men vissa klagade där på att hon var väldigt snabb med att så här... Åh, kolla! Vad är det där som blänker där? Ska du inte hoppa dit? Eller undrar om jag kan nå dit genom att hoppa, typ. Och lite grann så här... För mycket hintar om vad man ska göra. Och då tror jag de lade till att man kunde gå in och stänga av i menyerna. Och nu kollade jag visserligen inte ens om det var en möjlighet i God of War. Men det hade ju... Om det inte är det så hade det kanske varit någonting som de bör lägga till.
Jag skulle inte förvåna mig om de gör det heller i sådana fall.
Nej.
Om det är kritik de får.
Ja. Men generellt sett var det i alla fall ett jävligt bra spel. Jag diggar det skarpt. Och... Ja. Jag tror nog att jag faktiskt... Ja, det toppar nog. Det toppar det förra spelet. Det tror jag nog att jag tycker. Sen det här var jag faktiskt kluven på. Det kan vi väl ta nu också egentligen. Spoiler alert för God of War från 2018. På slutet där så får man ju hans gamla vapen som han haft i de andra spelen. De här eldknivarna i kedjor som han kör runt med. Och när man fick det så bara fan, jag gillar ju yxan. Alltså här, varför... Det är så jävla coolt det ni har gjort med den här yxan. Och lite grann var det väl typ att du blev ganska... om jag minns rätt från det spelet så var det ändå så att det var ganska tydligt att så här, just nu borde du använda knivarna. Typ så här. Och så liksom gjorde man det. Men jag gillar ju typ yxan. Och det är samma i det här spelet.
För det första var det att man mötte fiender som var liksom, de var resistenta mot yxans isattribut liksom.
Ja, men exakt. Och så är det ju
ha eldattributet istället för att komma åt dem.
Och det är samma i det här, men jag blir ju typ, alltså man gör ju det för att det är så man ska göra, men jag hade ju hellre bara använt yxan genom hela det här spelet. För jag tycker den är så jävla skön att använda och de andra är helt okej. Men jag gillar den. Jag gillar ju den bättre. Så det hade typ varit mer nice. Eller om det hade varit kanske som på förra spelet, att man bara får liksom ett nytt vapen i slutet.
Ja, för börjar man med vapnen nu? Det är också lite spoiler. Det kanske vi kan skippa.
Vi kan skippa det. Men jag kan säga att ett vapen som jag fick i det här spelet tyckte jag var riktigt tråkigt att använda.
Det är annars det de är lite kända för. Alltså originalspelen. Att man liksom får ett nytt vapen och så vill man utforska det vapnet och liksom experimentera med det vapnet lite
grann. Jag vet inte, det kanske är jag som inte är så förändringsbenägen, men jag tyckte i alla fall att det var... jag gillar yxan liksom.
If it works, it works.
Ja. Så är det. Och sen, ja, som sagt, idag då, när ni lyssnar på det här, så sitter jag ju och lirar Witcher 3. Och på tal om sidequests, nu när vi ändå kom in på det och vi ändå nämnde Witcher 3, där är det ju så, de har ju gjort sidequests så otroligt bra att jag ibland typ inte riktigt fattade vad att det var en sidequest när jag spelade det här. Jag hade inte lirat skitmånga den typen av RPG-spel. Jag hade typ testat Dragon Age Inquisition innan. Men jag hade inte spelat så här, alltså jag hade spelat lite grann Fallout och inte spelat Elder Scrolls heller. Så att jag var ju liksom, det där var ju typ mitt första riktiga open world RPG-spel som jag satte tänderna i ordentligt, om jag minns rätt, i alla fall. Och
gud, vilken jobbig ribba och efterleva.
Jo, det har inte blivit så många efter det. men i alla fall, vad jag skulle säga var, då var det ju typ att jag sprang in och så bara, men här är en, men så började han ju prata liksom. Och då tänker man ju så här, det här är dialog, det här är ju, nu händer det ju någonting. Och så bara, men det är ett jävla monster in i den här byggnaden. Och så bara, men det var någon död gammal fru som hämnades på sin bla bla. Alltså typ en ganska ordentlig så här fleshed out story. Och sen så fick jag typ en guldpeng. och så var det klart typ. Men det var ju typ en bättre reward att faktiskt bara göra uppdraget än, än vad man fick från det. Och det har inte jag tänkt på med Witcher. Finns det New Game Plus? Det borde du rimligtvis göra, va?
Ja, det gör det.
För då kommer jag nog att köra New Game Plus. Eftersom att det här är bara en uppdatering.
Ja. Det är ändå skulle jag också gjort. Om jag var du.
Ja, fan vad skönt. Det är ju svinnice ju. Grattis till mig. Hoppas att min cloud save finns då bara. Annars kommer jag bli läk.
För mig, jag är lite ångestladdad. För jag har ju alltid spelat på Xbox. Och nu har jag ju börjat spela mer på PlayStation. Och då behöver jag börja om. Och jag vill egentligen mest spela expansionerna. Men det känns fel att hoppa på expansionerna utan att spela igenom första spelet. Men det är så jäkla många timmar det handlar om.
Ja, men alltså jag kommer ju njuta av det här till... Ja.
Nästa år.
Nej, men jag vet inte fan alltså. Men det kommer ju dröja lång tid innan jag spelar någonting annat. Eller det är ju typ... Jag vet inte, det är väl runt februari där som det börjar komma ut spel nästa år. Som man är riktigt taggad på. Så fram tills dess så blir det nog rätt mycket Witcher.
Men det är mycket spel också. Februari, mars, april. Alltså vi kommer ha fullt ös nästa år.
Jajamän. Och har ni inte tid att lyssna eller spela allting, då kan ni alltid bara lyssna på Gamingpodden. Så kan vi berätta för er om grejerna var bra eller inte. Så, men ska vi köra lite nyheter, Filip?
Ja, låt oss.
Det här är ju inte helt fräsch nyhet. Men det har ju hänt lite saker över veckorna kopplat till det här stora, inom citationstecken, Smash Bros-dramat som har kanske fått mer traction än vad annars hade fått tack vare att till exempel Ludwig och Moist Critical har lyft de här sakerna som är väldigt stora YouTubers och streamers som liksom inte kanske, alltså de är inte bara en del av Smash-communityn längre även om de är det också. Så har det nog fått liksom en ganska stor spridning som det kanske inte annars hade fått. Om det bara var typ Leffen och Hungrybox som klagade på det här så hade det liksom inte fått samma spridning alls. Vilket är bra. Jag tycker att det här ändå är någonting som är värt att liksom ta upp. Och det är ju en rätt tråkig grej som har hänt. Men bara för att ge lite bakgrund till det hela. Smash-communityn är, och det här har jag säkert sagt flera gånger, den är ju väldigt grassroots. Och historiskt sett så har den inte fått särskilt mycket stöd alls från Nintendo. Och man får känslan att de lite grann har ogillat att de har tagit det här. Alltså deras vision för spelet är att det ska vara roligt familjespel. Du ska typ kasta en pokeboll på din kompis och sen ja, du vet, får du hammaren och bara vinner typ. Det är ju visionen som Sakurai hade, att det skulle vara roligt att spela. Jag tror han gav exemplet då, typ att så här, han tycker att det här är någonting som du ska kunna spela med din partner som kanske inte gamer så mycket, eller med familjen eller på fest eller vad det nu kan tänkas vara. Och det går ju liksom inte riktigt i linje med hur liksom Smash-communityn har utvecklats. Så framförallt Melee-communityn som länge har varit extremt hardcore. Ja. Så det är lite bakgrund kring det. De har bland annat försökt få ut Melee från Evo genom att säga att ni får inte sända det. Och det blev ju världens rabalder kring det, så de fick backa från det beslutet. De skickar ibland sådana här cease and desist brev till, med ganska kort varsel, alltså med väldigt tätt in på att ett evenemang ska äga rum, till olika arrangörer som de kanske upplever har brutit mot regler som de vill att de följer. Till exempel under pandemin så har ju många spelat Melee på emulator och kunnat spela det online med varandra, vilket har varit svinbra för communityn eftersom att man inte har kunnat se så turneringar live. Men Nintendo gillar ju inte att man använder emulatorer på deras spel. Så det har också varit en issue där det har skavt lite grann mellan communityn och Nintendo. Och till skillnad från andra utvecklare eller publicister av liksom fighting-spel, så har de ju inte liksom licensierat nästan några turneringar förutom deras egna liksom items on high, typ turneringar som de har kört själva. Så det är lite bakgrund kring communityn och hur det liksom ser ut där. Smash World Tour skulle egentligen, om jag inte är helt ute och cyklar, skulle ha ett rum under pandemin. Men då blev det ju såklart inställt. Och sen måste väl varit kanske i slutet på förra året eller i början på det här året, jag är inte riktigt säker på tidslinjen, men Panda Global, som är en e-sportorganisation bland annat, som håller på med Smash, de fick en licens från Nintendo och ha en turnering, och det var ju en cup som namnet föreslår, Panda Cup, där det var liksom flera olika turneringar som kunde ansluta sig till Panda Cup, och så kunde du typ, om jag förstår saken rätt, så samlar du poängen om att vinna olika turneringar, och till slut kan du ta dig till Panda Cup finalen där du kan vinna där du kan vinna och bli liksom Panda Cup typ champion. Och det blev ju typ ett de facto typ så att den officiella Nintendo turneringen eller kuppen, eftersom de fick en licens när nästan ingen annan får det. Nu ska vi se, vart var jag här någonstans? Jag sitter och
du var nere vid Panda Cup officiellt och...
Ja, men det blev en stor grej. Ja, men exakt.
Vad hände med Smash?
Ja, just det. Så. Alltså förhoppningen från communityn var ju att fler turneringar skulle få en licens från Nintendo. Om de har gett den till Panda, ja, men då kanske de kan tänka sig att samarbeta med fler. Och ge en licens så det kan kännas tryggare. Och det skulle ju också innebära att fler annonsörer vågar jobba med de här olika turneringarna. Nu är det ju typ Papa John's som sponsrar varje Smash-turnering. Vilket i och för sig är skitkul. Men det, alltså om en turnering kan bli inställd sådär för att du inte har en licens från Nintendo, så kan ju såklart ett varumärke känna såhär, nej men då sponsrar vi någonting annat istället som vi känner oss mer trygga med. Och det är ju inte så jäkla konstigt från deras perspektiv heller. Men sen så finns ju, utöver Panda Cup, så finns ju också Smash World Tour. Och de hade inte fått en licens från Nintendo, men de har haft en dialog med dem under året. Och liksom lite grann har låtit det ske, typ. Och det är lite grann så Nintendo har gjort, att de har typ så här inte stängt ner kanske. Men de har inte heller gett en licens. Så de har typ bara så här, men ni kan göra vad ni vill där. Vi kommer inte lägga oss i det, så länge ni inte gör någonting som irriterar oss. För då stänger vi ner. Men nu till det som är utlöste allt det här. Smashed World Tour går ut på Twitter. Det här är dagen innan Thanksgiving också i USA, vilket såklart var lite extra jobbigt för dem. Och säger att de ställer in turneringen. Och det som är grejen att Nintendo, det de säger, de hävdar att Nintendo har sagt i dialogen med dem, är att så här, den här tiden där vi bara typ tittar åt andra hållet medan ni kör turneringar är över. Så att mer eller mindre man kommer vara tvungen att ha en licens om man ska köra och sända en Smash Bros turnering. Och sen så säger de också att de kommer inte ge någon licens till Smash World Tour, varken för 2022 eller för 2023. Och det är egentligen det som gör att de väljer att ställa in. Därför att de å ena sidan säger att, så här, att göra en sån här grej utan licens, det är slut med det. Och ni får ingen licens. Och det liksom, det blir ju lite grann att Nintendo har ju också haft en historia av att så här, typ antyda att så här, ni kanske inte borde ha den här turneringen. Eller typ så här, någonting i den stilen. Och om de inte då ställer in, så skickar de en sån här season desist och verkligen stänger ner. Och det händer bland annat med Big House. Så jag tycker att det finns en rimlighet i att de tar det här som att okej, men de vill inte att vi ska göra det. Och vi kan inte då gå vidare med det här. För att då kommer folk flyga hit. Men egentligen bara en sån enkel sak som att alla som vill vara med på det största Smash Bros-eventet kommer åka dit. Och sen så kan det bli så att några dagar innan så bara, hej då. Så att de valde att stänga ner 2 veckor innan då det skulle äga rum. Vilket såklart gjorde folk väldigt, väldigt liksom upprörda. Sen så har Nintendo försökt att hävda att de inte har sagt uttryckligen att de ska ställa in. Och det verkar ju trots allt stämma. Men å andra sidan så vet vi ju att de väldigt sällan gör det på det sättet. Utan det är först typ en hint och sen ett cease and desist. Det blir liksom inte det här, hörni, alltså vi vill att, alltså det blir inte det här liksom att de är så öppna i kommunikationen egentligen. Verkar det i alla fall som det har varit. Okej, Filip, det här var del 1 av det här. Vad tänker du kring det här? Har du några tankar, feedback, idéer?
Ja, massa tankar. Jag tycker det känns så sorgligt. När jag hör det här så tänker jag typ på 2 föräldrar. Nintendo är ena föräldern, community är andra föräldern. Och tillsammans så har de skapat ett litet kärleksbarn som alla älskar, som är då Smash.
Mm.
Egentligen så är det ju då Nintendo som har all juridisk rätt.
De har vunnit vårdnadstvisten.
Och sen så säger de bara, du får inte träffa ditt barn mer. Deal with it. Och där står communityt och försöker, men snälla, kan jag få komma förbi på lördag och bara leka lite stund? Jag behöver ta en hel dag. Alltså community ber om så lite egentligen. Bara för liksom, kan vi åtminstone få spela era spel och streama? Och då får ingenting tillbaka av Nintendo. Mm. Och jag skrattar, men jag tycker det är så sorgligt. Och jag förstår inte riktigt hur Nintendo tänker. För det hade varit en grej om så här, shit, nej, de konkurrerar med våran officiella turnering som redan gör de här grejerna. Och vi vill inte tappa siffrorna och spelare och dela upp communityt.
Men det hade ju varit heller ganska pissigt.
Ja, även det. Men det här är ännu värre. För det här är helt utan anledning. Det är bara någon principsak egentligen.
Ja, jag vet faktiskt inte. Och det kändes ju verkligen som att så här, de här föräldrarna, om vi ska fortsätta med den här analogin, typ började komma överens när de faktiskt bara såhär, vet ni vad, vi ger en licens. Ni får spela Smash med licens från oss.
Mm. Och det kanske inte blir varje helg. Det kanske inte blir varannan helg. Men det kommer ändå kunna hända någon gång. Ja. Hoppet finns.
Exakt. Nej, men jag håller med. Det är tragiskt. Och det är liksom... Det är liksom jag såg ett statement från Mango där han typ bara, alltså ni kan tro att ni, alltså jag tyckte det var ganska fint gjort för han är ju väldigt passionerad såklart över spelet. Han bara, ni kan ju tro att ni kan stänga ner oss, men det ni inte fattar är att så här, om inte vi kan sända det, vi kommer ha turneringar ändå. Det kommer vara jag och Zane bakom ett Pizza Hut för 25 spänn vinner, så vinner, men vi kommer ju fortsätta spela spelet. Alltså det kan ju, ni kan hindra oss från att livesända det om ni vill, så här, men vi älskar ju spelet. Typ.
Mm.
Han sa det ju mycket, mycket bättre än vad jag gjorde det nu. Men det tyckte jag var ganska nice så här, känsla. Och det är ju verkligen så att den där communityn, att den är så stor som den är, och den är ju långt ifrån den största liksom, e-sporten så. Det är ju till trots. Alltså det är inte på något sätt på grund av så här, hjälp som de har fått från Nintendo. Det är till trots att Nintendo inte har hjälpt särskilt mycket. Och i många fall har aktivt satt käppar i hjulet för communityn. Och jag kan ju, och lite grann samma sak som jag var inne på med, jag nämnde här en kille, det var ju en snubbe som gjorde handgjorda typ guider till spel, till Nintendo-spel.
Mm.
Och bara så här, anställ honom då. Och alltså så här, vad menar ni? Liksom skapa någonting utav det här istället. Och det är ju lite grann samma sak med han som typ i princip på helt på egen hand skapade det här Slippy-verktyget. Mm. Som är att du kan spela Melee med skitlåg latency med rollback netcode. Bara så här, anställ. Alltså anställ och implementera det här i Ultimate. Eller nästa produkt. Mm. Eller liksom så här, det finns ju alltså personer som typ i princip utan att ens få en lön typ bara med donationer som de får från communityn lyckas ta fram helt fantastiska grejer. Och jag tycker det är så jäkla bakåtsträvande generellt. Och det här är ju inte så att bara Nintendo är så. Det är ganska vanligt i corporate-världen att man bara såhär, nej. Ja, men det där gillar vi inte.
Det är så.
Eller typ såhär, nej men tyvärr, våra legal sa att det här var inte bra, så nej.
Mm.
Och det är klart, man måste lyssna på sin legal, annars kan man ju hamna i problem. Men jag kan tycka att det vore finare, och det här gäller ju för alla liksom företag och IP-ägare, så här, omfamna din community istället. Snarare än att så här, ja, inte göra det. Egentligen.
Mm. Mm.
Okay.
Och jag menar, hur många är det där ute som inte artificiellt försöker skapa communities kring produkter som egentligen inte riktigt har en genuin community? Och sen så finns det communities som typ Smash där det är så himla genuin passion.
Varje mobilspel som gör reklam, ja, på YouTube, så har de satt in, ja, någon så här fake influencer som bara så här gör reklam för att så här, vi är en community. Så bara, nej, det är ni inte. Det är ni så fan heller. Och sen så har vi de här som bara vägrar dö.
Mm.
Trots att Nintendo faktiskt ibland anstränger sig ganska ordentligt för att det liksom inte ska vara något. Och inte ska bli något.
Det är som sjuk kontrast.
Ja, verkligen. Och återigen, jag nämnde, det finns ju... Ja, men alltså... Nu är jag inte särskilt insatt, men jag tror att Capcom till exempel är ganska bra på att stötta Street Fighter-scenen. Och det hade ju varit nice om det var så istället. Det är egentligen min så här, summering av det här. Kan ni inte bara jobba tillsammans? Sen kan, det enda jag kan förstå, och det, men det hände ju visserligen nyligen, men hela den här vad som man kallar det för opassande sexuella grejer härvan som hände i, alltså det var ganska grova saker, jag vill inte förminska det på något sätt. Som hände för några år sedan i Smash Community. Det var typ 2 år sedan nu kanske. Eller kanske till och med mindre om det var 1 år sedan. Där bland annat Zero och Nairo var anklagade för ganska osofta grejer. Det kan jag fatta att du som brand bara såhär. Nej, kanske inte vill ha en grej med dem. Alltså det köper jag faktiskt. Och om det hade varit argumentet. Så hade jag ändå typ såhär. Mm, det är rimligare än den Nothing Burger som vi fick från Nintendo, där de typ försökte skylla på att de inte hade tillräckligt hög health and safety standard, vilket jag inte köper helt enkelt.
Nej,
okej, Men nu kommer vi till, nu kommer vi till det stora dramat här, Filip. Men du hade någonting du ville flika in med först.
Nej, men det var precis det jag ville fråga. Vad är del två i det här?
För
det är
del två. Det har kommit fram. Efter det här kom ut så börjar ju folk undra varför stänger de helt plötsligt ner. Till synes utan anledning och från ingenstans. Då börjar flera andra arrangörer av olika turneringar komma ut och bara så här, det är jättekul. Panda Globals vd heter Dr. Allen. Alltså han är han har titeln doktor. Vilket bara också gör honom och får dem att framstå mer som ett evil mastermind än han kanske hade gjort än han hade kanske gjort innan. Men flera kommer ut och säger att så här, han har varit sjukt osoft och kontaktat oss och sagt att så här, Smash World Tour kommer inte finnas kvar. Och det vore ju synd om ni inte heller fanns kvar. Anslut till min cup. Jag har en licens från Nintendo. Anslut till Panda Cup så skyddar jag. Alltså i princip en protection racket. Men det vore ju synd om det händer något med din turnering. Anslut till min turnering så kommer allt gå bra. Typ. Alltså det är typ på den nivån som folk beskriver det han har gjort. Och hur han har betett sig. Så att bland annat Beyond the Summit nämner det här. Han har försökt delvis förhandla om det här. Delvis sagt att så här, du kan inte vara en del av Smash World Tour. Din turnering kan inte vara en del av Smash World Tour och Panda Cup. Du kan inte få poäng mot båda. Så du måste liksom försöka. Om du vill kunna delta i båda finalerna, då måste du välja vilka turneringar du kan vara med i. För du kan inte samla poäng från. Det backade han sen från. För att det blev typ så att folk sket i hans turnering då. Men sen så har han velat ha haft sändningsrättigheterna från Summit. Mot att de skulle få ansluta till hans typ turneringar. Alltså det har varit massa sådana här konstiga grejer som han har betett sig. Och han ger typ intrycket av att han försöker att hans turnering ska bli den enda officiella turneringen. Och på så sätt liksom i princip ha hela marknaden för sig själv. Det är så det har upplevts av communityn. Och han har också typ antyder att han kommer vara gatekeeper för vem som får licens från Nintendo och vem som inte får det.
Men varför är han så kaxig då? Varför?
För att han är, alltså så här, jag hade nog klappat mig själv på axeln lite grann om jag hade varit den enda som lyckades faktiskt förhandla med Nintendo och få en licens att köra en Smash Bros turnering. Det har han ju faktiskt rätt att vara stolt över. Men att resultatet sen blir att han börjar bete sig som en Bond-villain. Eller typ snubben från The One med Jet Li. Är ju liksom ganska konstigt. Men det är det som det verkar som.
Han har en spot till att börja med. Det är också konstigt.
Är men alltså, de är ju en e-sportorganisation. Han har väl...
Nintendo.
Vad säger du?
Är han den enda vars farbror faktiskt jobbar på Nintendo?
Ja, det kanske är så.
Klassiskt kan man säga. Man känner
men de går ju att få tag på. Smash World Tour har ju också haft en dialog med dem under hela liksom, tiden. Så att han har väl bara lyckats på ett bättre sätt. Det kanske är att han är doktor. Så att han är lite mer förtroende. Jag har ingen aning. Men...
Det är som Mario. Mario är också doktor.
Exakt.
Som side hustle.
Exakt. Ja. Så det här var ju såklart ett stort problem. Och det började riktas anklagelser mot Panda. Mot Allen. Dr. Allen. Och Nintendo. Att han ska ha typ tryckt på Nintendo. Att här, de ska stänga ner Smash World Tour. Det har varit en teori. Jag vet inte hur sannolikt det är att det är hans att han har gjort det. Eller att han skulle lyckas med det. Men samtidigt vet vi ju inte varför de faktiskt stängde ner. Men Nintendo släpper ju liksom sin Nothing Burger statement där de typ försöker, men som sagt, de försöker antyda att de inte haft en tillräckligt hög standard för hälsa och säkerhet. Panda släpper också ett jävligt intetsägande statement. Men där de faktiskt adresserar en sak. Det är att de ber om ursäkt för hur Dr. Allen har betett sig mot Beyond the Summit personerna.
Mm.
Och sen så tror vi typ att det här är över för att ja, alltså han det, alltså teori, alltså just det, det är typ alla förutom några, eller åtminstone väldigt väldigt många har ju sen sagt upp sig eller avslutat sin sitt samarbete med Panda. Många av proffsspelarna lämnar teamet. Och han, de var tvungna att ställa in sin turnering också för att det var inte tillräckligt många som ville arbeta på den.
Mm.
Så det tänker man väl att det ska vara över, men sen så släpper Dr. Allen då ett 31 sidors dokument för att försvara sig själv, där han, ja, enligt mig i alla fall, ger intrycket av att försöka slingra sig, nekat till att han har agerat på det här konstiga sättet mot Beyond the Summit, vilket Panda själva har faktiskt erkänt i och med att de bad om ursäkt för det. Han försöker också insinuera, det här var också det som fick mig att bara säga, han ljuger om allt typ. Det är att han försöker hävda att han har hört från en unnamed source att det, den platsen där de skulle ha Smash World Tour på, att de inte hade haft någon bokad gäst eller något bokat evenemang den helgen. Det har han typ hört på omvägar, säger han. Och det svarar ju de bara med att posta fakturan. Från, alltså så här, alltså skojar du eller? Så att han, jag vet inte, det känns som att han försöker slingra sig, och han försöker typ hävda att så här, VGBC då, som hade haft det här evenemang, att de försöker typ, att de var i en tuff situation, de hade dalande siffror, och att det här var typ deras masterplan för att få typ communityn tillbaka på sin sida, få folk och börja titta på deras turneringar i större utsträckning igen. Det är typ att få martyrrollen, så att folk ska liksom frodas till deras stream för att typ visa stöd för dem. Och att det aldrig var planerat att ens ha bara någon final av den här turneringen. Vilket är ganska jävla sjukt av honom. Och det är ju liksom, vad ska man säga, det är ganska, vad jag vet, ingen som har kommit ut och typ försvarat honom och tyckt att han, alltså, men däremot alla andra som han har riktat anklagelser mot har ju bara så här haft det liksom, jättemånga som bara, nej, den här personen är proffsig, jag har alltid varit, alltså även när vi inte har kommit överens så har det varit så himla respektfullt, och sen typ ja, så, och sen så är för mig att han har sagt att så här, om det är någon som vill köpa Panda så kan du typ ringa mig. Jag tror han sa någonting i stil med det. Men sen är det också många som tycker att så här, det här är i slutändan typ mer Nintendos fel. För att om de bara hade jobbat med communityn så hade det aldrig här behövt hända. Och det kanske visserligen stämmer, men de har ju till att börja med, de har ju ingen skyldighet att upprätthålla en fighting game community om de inte vill. Alltså det är ingenting som de måste göra, även om jag såklart gärna hade sett att de gjorde det. Men att den här snubben börjar gå liksom loss med någon slags jävla maffiametod och utpressa personer att ansluta sig till hans turnering, det känner jag att det är mer hans fel.
Okay,
och han har ju definitivt betett sig jävligt manipulativt, verkar det som. Det är i alla fall så det ser ut nu, och jag kan ju tycka att hans statement, det var ganska mycket hål i det. Och en annan negativ effekt av det här är att vi antagligen aldrig kommer få den här Panda-kontrollen. Som jag fan var jävligt taggad på.
Men det här kan ju vända lika fort som det har vänt nu.
Jag hoppas det. Och, men säger, jag kan fatta att Nintendo bara...
Frågan är där.
Tänk om du är Big Daddy Nintendo. Mm-hmm. Och så händer allt det här.
Mm.
Du bara sitter där. Du har äntligen gått med på, men vi testar, vi kör en licens. Och så är det Dr. Allen som bara fuckar upp allting. Alltså precis, exakt allting har ni pajat. Alltså det är väl det som jag typ ser som den största risken med det här. De bara så här, vi är så jävla trötta på er. Det är sex övergrepp och psykopater som försöker liksom ha någon slags maffia liksom strategi med vår IP.
Mm.
jag hade fan också läsnat. Även om jag tycker att, återigen, omfamna communityn är ju det de borde göra, tycker jag. Så om jag hade varit liksom högt uppsatt direktör på Nintendo, så hade jag nog bara, det här har inte jag ork med. Typ. Men
det kan ju ligga något i det, för de måste väl ha haft kontakt med Dr. Allen ganska länge, tänker jag.
Ja.
Så att han kanske är ansiktet utåt från Nintendos sida för communityt.
Kan vara så. Jag såg en teori, jag kommer inte ihåg om det var Moist Critical som sa det. Alltså en sak som kan ha hänt är att de, alltså att anledningen till att de stängde ner Smash World Tour var på grund av att de redan där hade tröttnat. Och bara så här, vet ni vad? Nej. Sen så kanske de har ett kontrakt med Panda som de måste fullfölja. Men att allt annat som de inte måste göra, bara så här, nej, bort med det här. Nu ledsnar vi. Så att, så att, och det känner jag nästan är mer rimligt än att det skulle vara, alltså att han skulle ha lyckats påverka dem till att stänga ner dem.
Mm.
Jag tänker att de ändå har, alltså att de ändå är smartare än så.
Det handlar inte om en personlig liten vendetta liksom.
Nej. Så att jag, det är en teori som jag typ kan ställa mig bakom, att så här, ja, det är nog ganska sannolikt till och med, för mig i alla fall, att de bara så här, oh my god, nu börjar de hålla på här igen, skit i det här, vi upprätthåller det vi sa med Panda och sen så stänger vi ner det också så fort det kontraktet är över. Men jag hoppas verkligen att jag har fel. Och jag hoppas att vi kan,
världens fetaste turnering början av 2023 som de vill preppa inför. Och bara så här, nu gör vi officiellt. Det här, ja, hoppas.
Men problemet är ju lite grann också att så här, vad kommer hända då med, alltså med communityn? Det är ju de som har burit den här kompscenen på sina axlar sen liksom Nintendo 64 kom ut typ. Eller åtminstone sen Melee började bli liksom en faktisk grej som folk hade turneringar på. Vad kommer hända med alla casters, alla grassroots turneringar. Alltså så här, de förtjänar ju att finnas kvar, tycker jag.
Mm.
Och det finns en risk att det inte blir så om Nintendo faktiskt lanserar en officiell circuit typ.
Ja, det är väldigt sant.
Ja. Så är det.
De kommer göra sin grej oavsett, och Nintendo kommer försöka stoppa det oavsett.
Jo, men ja, exakt. Det är väl så.
Mm.
Men det var det. Det var en lång jävla nyhet, men den var värd det. Filip, berätta. Vad ska du prata om?
Jag tänkte prata lite om en kortis om Game Awards. Så vi ska ju prata lite mer om det i kommande avsnitt.
Ja. Är du taggad på att vara domare?
Såklart det.
Ja.
Alltid.
Nice.
Men Game Awards. Massa överraskningar i år. Alltså om man får sammanfatta, jag satt och var så jäkla taggad. Announcement efter announcement. Men ett av de kanske mest överraskande momenten var ju det absolut sista. Till och med, tittade du på Game Awards?
Ja, jag såg det inte det live.
Du och Victor snackade om, nej. Men du kikade på det efterhand, eller?
Ja.
För den var lång. Det var en riktigt lång sändning. Vilket är tacksamt. Men mycket priser som skulle delas ut, mycket announcement som skulle göras. Och under sista tacktalet då, för Game of the Year, så kommer det upp en person tillsammans med FromSoft som kör sitt lilla långa tacktal på japanska och så översätts det till engelska och det applåderas. Och sen så går en ung liten kille fram och säger, jag hörde faktiskt inte vad han sa. Jag
det lät också helt, det lät som att han gjorde sig till med rösten.
Det tror jag också. Så att man inte ska känna igen honom eller någonting. Mm. Jag har ingen aning. Men
eller bara för att det är kul.
Han går upp han säger, I want to nominate this award to my reformed orthodox rabbi Bill Clinton. Och så är det som är så sjukt i det här är att han säger det lite halvluddigt. Han har stått på den här scenen ganska länge tillsammans med FromSoft och inte blivit stoppad. Så när han väl har sagt sin grej så är det ju ändå några i publiken som applåderar och det fortsätter. Och man ser när kameran sen zoomar till Keely att han är lite så här,
Man ser också att security börjar springa in från sidorna.
Man märker att okej, någonting var off, men de tänker inte uppmärksamma att det var off, utan de fortsätter liksom, the show must go on. Och sen så är ju showen egentligen ganska slut där. Men kort efter så tweetar Keely ut och säger att ja, men de har arresterat den här personen som störde vår ceremoni. Och i efterhand så visade det sig att man tror att det här är en person som heter, jag kommer säkert butcha namnet här nu, men Maiden Even. Så vi kallar honom för Even. Och det är tydligen inte första gången han syns framför en kamera. Han har nämligen gjort den här typen av stunt tidigare också. Mm. Så första gången var 2019. Där det var någon match, någon basketmatch. LA Clippers.
Just det var någon sån här free Hong Kong statement som han...
Precis. Han hade en tröja som han sen vände på. Och så var det free Hong Kong statement på den. BlizzCon har han också varit med.
Men är det bekräftat nu att det är han? För jag har bara sett att folk har ryktat, alltså sagt att det ser ut att vara den här killen som också har gjort de här sakerna.
Det är inte, tydligen så har de inte, han har inte blivit åtalad.
Nej.
Så att det är ingen officiell...
Nej, okay.
Vi kommer nog inte få något officiellt namn på det här. Jag tror inte att det går så pass långt. Men jag menar, det finns ju bilder på honom och tittar man, det ser ju ut att vara han. Och han gör ju den här typen av stans annars också. Så att det är väl inte helt osannolikt att han ville hitta till en större scen. Och han känns ju bara spontant, det lilla jag har försökt läsa på här nu då, han känns ju bara som ett enormt troll egentligen. Han, just det här Infowars har vi ju nämnt någon gång i showen förut i den här super super intressanta programmet.
Såg du, alltså om ni inte har, får jag bara flika in med det, om ni inte har sett Kanye West vara med på Infowars, kolla bara det, det är allt jag kommer säga.
Jag vet inte om jag vill ge trafik till det. Det är det. Jag har hört om det. Men jag har dragit för från att göra det. Men kanske måste göra det då. Men där var han med en gång och pratade om hur han tyckte att de var helt fantastiska. Och sen var han inbjuden för en andra gång. Där han blev hyllad som one of the young stars of the conservative movement. Av en av dem som håller in för Wars då. Så att... ja, det är en grej som jag tyckte var lite intressant när jag försökte läsa på om honom, är hur mycket kommentarer det är kring hur han ser ut. Och att han har liksom det här långa håret och att han har ill-fitted clothes. Som att han liksom, han ser ännu yngre ut för att han har på sig typ sin pappas kavaj liksom. Och han har på sig outfits som är lite för stora för hans kroppsbyggnad.
Jo, det håller jag med om.
Ja, jag bara tycker att det är så kul att det är en så stor del av rapporteringen. Liksom vem den här personen är. Ja, men en liten tönt som försöker spela vuxen liksom.
Enligt Polygon så är han ju bara en shitposter. Men ja, jag vet. Alltså jag tycker det här är ganska konstigt. Men framförallt, vad menar han med orthodox reformed rabbi eller vad fan? Det är ju en skitkonstig sak att säga att Bill Clinton skulle vara.
Det är jätteluddigt.
Reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton. Jag fattar inte. Är det någon jävla meme som inte vi fattar bara?
Kanske. Jag menar, Victor drog ju en massa gamla boomer-referenser sist. Vi börjar ju bli gamla, så vi kanske inte hänger med i svängarna.
Alltså kan det vara, men det var i alla fall ganska jävla sjukt.
Tror du att det är sista gången vi får se honom? Eller kommer han fortsätta?
Jag vet inte. Han verkar ju onekligen gilla det här. Och det här är väl hans peak?
Det här är första gången han faktiskt är på väg att hamna i trubbel för det.
Ja.
Så att antingen så markerar ju det lite grann och så kanske han backar härifrån. Eller så bara tycker han att det är spännande. Och jag menar, han får ju rapportering på det. Vi sitter här nu och pratar om det.
Ja.
Så det kanske inte är sista gången.
Nej. Alltså så kan det ju, så kan det mycket väl vara. Jag tycker väl att jag vet inte, är det här olagligt? Alltså det är väl lite det jag menar. Han har ju trots allt bara gått upp dit. och sagt någonting i mikrofonen. Alltså, är det ett lagbrott? Han har ju inte hotat någon, han har ju inte varit våldsam, han har ju inte, alltså förstår du vad jag menar? Han har ju bara, det hände väl samma sak på Idolfinalen, någon som bara gick upp och höll en skylt typ. Det kan väl inte vara, alltså det kan väl i bästa fall vara typ olaga intrång kanske, typ ringa, alltså så här, det blir väl någon slap on the wrist, alltså han kommer ju inte få fängelse för det här antagligen.
Bli bannad på en framtida liksom event.
Det tror jag han är beredd på att bli liksom. Sådana
saker, men ja. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt hur det där funkar.
Nej, inte jag heller. Oavsett, det stal ju lite grann.
Jag vet inte hur planerad han är heller. Tittar man på det efter han då vet om att han vill störa, så ser man ju att han ändå, han väntar ju på tajmingen.
Mm. Han placerar ju sig själv i, så att han ska synas i kameran flera gånger också innan han går fram.
Ja, men han ser ju jättenervös ut också.
Mm.
Jättenervös ut. Nej, men det är konstig grej. Sen har jag svårt att fatta hur ingen av dem som är där uppe på scen bara så här, vem är det här? Men det blir väl att man antar att det är någon som betyder någonting, och så vill man inte göra en scen av det. Mm. Och ställa frågor. Det är fel format för det.
Ja, jag vet inte fan alltså. Men jag tycker det var ganska intressant ändå att alltså framförallt att så här, han, tänk om han hade varit en våldsam person.
Mm.
Du hinner ju faktiskt alltså låt säga att han hade tagit den där statyn och typ börjat slå någon i huvudet med det. Du hinner göra ganska mycket på några sekunder om du är liksom en våldsbenägen person. Att det är ju ett jävligt stort problem för Game Awards att han bara kunde gå upp och bara så här klappa, vinka lite, och så är han en del av
Men
jag menar, de hade ju till exempel, ja men så här, vad tror ni, ja men typ Al Pacino var ju där. Jag tror inte han tyckte det hade varit nice att veta att någon hade bara kunnat gå upp dit när som helst.
Men de ser garanterat över det här inför nästa år och kommer ha antagligen väldigt mycket tajtare, antingen security, alternativt att man måste annonsa innan vilka som får gå upp på scen liksom. Om ni vinner priset, vilka är ni som går upp?
Ja, eller att det bara är en.
Eller liksom, ja. Ja, det också.
Ja.
Det var min nyhet.
Ja, nice. Jag tycker den var kul. Vi tar Victors nyhet också. Lite snabbt bara. Mario-trailern.
Mm.
Jag tyckte den var så jävla bra.
Ja, den ser så bra ut. Den ser så bra ut. Och nu,
är du övertygad nu? För du var ju ändå ganska skeptisk sist vi pratade om det här.
Jag är jätteövertygad. Jag var ju positivt överraskad, men jag vågade inte hoppas för mycket. Mm. Och nu känner jag ändå, nu har de levererat 3 stycken trailers och alla är svinbra.
Ja, vi fick se ett klipp också. Har du sett det?
Precis.
Men det var det du räknade som tredje. Och jag tyckte det var bra också. Så att jag är fan skittaggad. Och framförallt så gillade jag kommer ihåg att jag är ganska stolt över att jag nämnde det. Jag sa ju ändå att så här, jag hoppas att de kommer ge Peach lite mer agency än att bara vara en prinsessa som behöver räddas. Alltså, hon var ju ganska badass alltså, med sin lilla, eller sin stav som hon körde i någon slags typ rosa Kill Bill outfit typ. Det var ganska, alltså hon såg ju som hon skulle gå och spöa skit nu någon.
Vilket det är. Alltså, jag tror hon kommer ju rädda situationen mer än vad Mario gör. Han går ju runt och bara liksom går in i alla fällor som finns. Oh. I princip. Och blir träffad av fiskarna och ramlar på blocken. Och liksom, han känns ju inte som den Super Mario man känner sig som i spelen. Nej. Det här är en
det här är ju
Mario. Det här är en origin story, så att säga.
Ja, oh. Det är väl det.
Men däremot, och jag älskar att det är Luigi som är den de verkar behöva rädda.
Ja. Ja, jag älskar ju Charlie Day. Alltså, jag tycker att det är, och han verkar vara en sån jävla bra Luigi också. Så att det ser jag fram emot. Men det var väl helt enkelt det. Eller, vi gillar den. Tummen upp från Gamingpodden. Snyggt.
100%. Vi måste ju gå och se den tillsammans.
Ja, jag tycker verkligen det. Victor får först se den med oss, så får han väl se den på svenska med sina barn sen, tycker jag.
Exakt.
Eller, då följer jag ju för sig också gärna med. Men han får... Men jag vill inte se den på svenska först. Det är väl framförallt det som är...
Engelska först.
Ja, men du. Du tjongade in två wrap-up-nyheter.
Ja, men två snabba bara. Diablo 4 har fått sin ESRB-rating här nu. Där det bekräftas, och de har ju bekräftat också att de ska ha någon form av transaktioner antagligen, men att det bara är kosmetiskt eller liknande. Men nu är det 100% officiellt att det blir mikrotransaktioner i Diablo 4.
Inte otippat.
Inte helt otippat. Det ska tydligen vara lite mörkare och lite blodigare än vad trean var också. De vill gå tillbaka till estetiken i tvåan lite mer. Så lite mörkare än vad trean var.
Cool.
Så det blir spännande. Jag tycker ju ändå att det man ser från det spelet ser lovande ut. Så jag är lite taggad på det.
Jag är också taggad.
Och ett annat spel.
Ja, just det. Det här får jag ju säga att jag hade fel. Jag kommer ihåg att jag avfärdade det här som så här, de kommer aldrig gå. Vänta, berätta nyheten först. Så ska jag sen säga vad.
Ja, men nyheten är kring Armored Core 6:an då, som de har annonserat ska komma. Och det är ju inte deras största spelserie egentligen från Soft. De har ju blivit kända för Dark Souls och Demon's Souls och Bloodborne och den typen av spel. Men och de gjorde ju Sekiro i och för sig också som en liten avstickare, men den var ändå väldigt lik Dark Souls formatet så nu kommer vi få se ett spel som kanske skiljer sig lite från den. Det, i en intervju när de följde upp lite med frågor kring spelet så har de bekräftat att det inte kommer vara open world. Det vill säga att det inte bara är Dark Souls med sci-fi och robotar, utan de vill hålla sig till Armored Core-temat som är att det är mission-based. Det är liksom
har du spelat Armored Core?
Nej, men jag var jättesugen på att skaffa, det fanns en specialkontroll. Till jag för mig om det var 4:an eller om det var 3:an kanske till och med. Så jag gjorde massa research på det, jag köpte det aldrig. Men jag har ändå följt serien lite grann och varit nyfiken. Och nu är jag jättetaggad på det. För nu sitter det teamet är ett helt annat team idag. De är ju så, resurserna de sitter på idag är ju galna.
Ja, det är nog natt och dag.
Så att det här ska bli jättespännande att följa upp och se vad det blir för typ av spel. Och robotar är ju kul.
Robotar är ju kul, men jag måste ju säga att jag är lite så här ursäkta. Förkyld. Men också lite så här varför lägger ni resurserna på det här då? Vad händer med Elden Ring 2? Vad händer med Bloodborne 2? Vad händer med Bloodborne PC 60 FPS? Alltså, det är lite så här det finns andra som kan göra en typ mech shooter. Men det finns ingen som riktigt gör Souls-spel som ni.
Och jag hör det på den också. Men samtidigt så tror jag att det är viktigt att göra de spelen man vill göra.
Ja, självklart.
Och har man vision så ska man liksom följa det. Och jag hoppas att det här är ett spel som man följer upp. Jag menar, det är inte så att Armored Core-serien är skitstor, att de gör det här bara för att få cash. För hade det handlat om det, då hade de ju fortsatt som du säger på
jag tror att
Bloodborne 2 och allt det. Så att de gör väl det här för att de har en vision.
Det tror jag. Jag skulle nog... Alltså det jag direkt tänkte är ju att så här, nu har ju FromSoft blivit ett så pass stort namn i sig. Att du... Och det märker vi ju. Att jag tänker att de kanske har haft en vision för Armored Core. Eller någon på FromSoft har haft en vision för Armored Core. Som de inte har kunnat få ut för att... Men låt oss säga att spelen har sålt för dåligt. Men nu när nästa grej från From Software kommer vara ett Armored Core-spel, när de liksom antagligen rider rätt mycket på Elden Ring-vågen, så kan det vara strategin. Och så hade nog jag gjort om jag hade känt att fan, Armored Core fick inte sin chans. Om jag då hade varit dem, så hade jag nog känt att så här, men då rider vi på vågen nu när vi har hype kring vårt brand, inte bara kring de spelen som vi släpper. Jag menar, Elden Ring sålde ju ändå antagligen, nu har jag inte siffrorna på alla, men jag skulle gissa att jag har sålt mer än de flesta andra FromSoft-spel. Och det var ju en helt ny titel. Så de spelen kan ju, alltså de kan ju bära sig själva utan att ha ett specifikt namn. Annars hade det ju kunnat heta Elden Souls, som det hade varit så. Om det hade varit tvunget. liksom. Så det skulle jag nog tro är anledningen till att det här sker nu. Och lite grann för att jag tror att de kan göra vad de vill.
Mm. Men det måste bli bra, va? Jag är orolig, jag tänker med CD Projekt Red liksom, som blev kända för Witcher-serien och sen så Cyberpunk, och så blir man jättehypad på det, och sen så är det inte alls vad man förväntar sig.
Den risken finns.
Förtroende för studion. Jag menar, vi har för få studios där man kan känna full tillit.
Ja. Verkligen. Verkligen. Men hoppet är det sista som lämnar den, och jag hoppas att det här blir bra. Jag är ju inte så intresserad av den här typen av spel. Men vi får se. Jag kanske... Jag är nyfiken att höra mer. Mm. Och framförallt, kan det vara lika liksom... Eller ens i närheten av lika tillfredsställande som Elden Ring när du dödar en boss i det här spelet? Mm. Ja, då är jag ju intresserad.
Ja.
Nice. Vi har fått in en lyssnarfråga. Förlåt, vad sa du?
Nej, men kör.
Vi har fått in en lyssnarfråga. Det är Exotic som undrar om vi ska ge presenter till varandra i år. Det var inte ordagrant vad han sa, men han frågade oss om det på YouTube. Och det ska vi. Och vi kommer att spela in det avsnittet nästa vecka. Så att det släpps dagen innan julafton. Så... Ja, så är det.
Jättebra på det. Jag tycker det där var svinkul.
Ja, jag tyckte det var jätteroligt. Jag kommer ha min jultröja på mig i år. Det minns jag inte om jag hade förra året. Och vi har satt ett tag på 200 spänn. Ja.
Ja, det kommer bli så bra.
Det kommer bli skitkul. Och sen så kan vi försöka ses i närtid. Och faktiskt ge varandra presenterna i hyfsad tid.
Jag håller med.
Nice. Ja, vi rundar av. Det här är alltså gamingpodden för er som är nya här. Vi snackar om gamingnyheter och annat smått och gott som vi vill prata om i gaming. Som är gamingrelaterat. Har du förslag på någonting som du tycker att vi ska ta upp här, så kan du göra det genom att skriva till oss på @gamingpodden_ på Twitter och Instagram. Eller bara söka efter gamingpodden på Facebook och YouTube. Och det var det. Det var veckans avsnitt. Vi hörs igen på fredag för er som lyssnar. Då kommer vi och då kommer Filip vara domare över hur det gick i gaming Game Awards bingon för mig och Victor.
Mm-hmm.
Jajamän. Ja, grymt. Vi hörs då. Hej då!
Shadow!